Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Kära lyssnare, vi är tillbaka igen med Sektpodden. Emma Genbeck heter jag, är för detta Knutbypastor, för detta Knutbymedlem i Knutbysekten. Och med mig på andra sidan har jag
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Och vi sitter som vanligt på varsitt håll nu i de här karantäntiderna än så länge. Och nu är det också sommar. Och vi har valt att fortsätta över sommaren fast göra lite, kanske lite kortare och lite lättare program kan man väl säga. Eller hur, Rigmor?
Ja, lättare med tanke på de här slutna sekterna, men lika tungt förstås för de som är berörda. För ja, att vi tar ju några, vi tar ju exempel ur nuvarande verklighet.
Mm. Absolut, så är det. Förra gången så pratade vi ju om, då utgick vi från en norsk serie som heter Exit, som handlar om män inom finansvärlden som löper amok i sin maktfullkomlighet med sex, pengar, droger och så vidare, och skapar en värld som är absolut sektlik runt omkring sig med väldigt mycket manipulation och press från alla möjliga håll, och det går över styr. Och vi tänkte fortsätta lite grann på samma tema idag, Rigmor, fast förflytta oss från Norge till USA och till en annan serie, ja, en dokumentär om, vill du berätta?
Ja, alltså dokumentären du tänker på har jag också sett, men jag bryr mig kanske inte lika mycket om den. Den handlar om Jeffrey Edward Epstein.
Mm.
Och i dagarna när vi spelar in det här så har även hans följeslagerska Ghislaine Maxwell gripits och häktats. Så det är det fallet. Och då är vi tillbaks i kontakt med förra avsnittet. För här handlar det verkligen om storfinans och ekonomisk elit, kändiselit, men också politisk elit, som är berörda på ett eller annat sätt av det här, de här brottsfallen.
Ja. Och varför pratar vi om det i Sektpodden? Vad är det som är sektlik med det här, Rigmor?
Jo, det var ju så att Jeff Epstein, han hade ett kontaktnät. Han syns på bilder med Donald Trump när de båda var yngre. Han syns på bild med Bill Clinton. Han bjuder in människor till sina otroligt lyxösa boningar i ett antal lyxhem, Florida, New York. Och framförallt är jag intresserad av vad som egentligen pågick på den här ön, Little St. James heter den här ön. Den också kallas The Island of Sin, syndens ö. Och den ligger i amerikanska Jungfruöarna. Och det var en privat ö som Epstein disponerade. Och till de här ställena bjöd han då in prominenta, mäktiga män, människor. Och höll dem med unga flickor. Unga, vackra flickor från enkla förhållanden. Lockades in i prostitution i den här kretsen. Så han handhöll dem med minderåriga. Och samtidigt så hade han monterat in kameror, mikrofoner i sina rum. Så när gästerna var där och fick åtnjuta de här förlustelserna så var de inspelade. Och vad tror du, att varför spelar man in vänner som gör hemliga saker som vänner absolut inte vill någonsin ska bli kända?
Jag förmodar att han gjorde det för att få hållhaka på de här människorna, så att om det skulle komma till någon punkt där han behöver använda det mot dem för sin egen skull, så var han beredd att göra det. Så hade han liksom en maktfaktor i det, tänker jag.
Så kan det vara. Men det kan också vara så att han skickade de här filmerna vidare och att det fanns någon bakom. Många tror att Jeff Epstein hade någon bakom som han frontade för.
Aha.
Så var de här inspelningarna finns, det vet vi inte.
Jag tyckte jag läste att hans kompanjon där, Ghislaine, att hon hade dem, att hon hade kopior på dem, eller att hon påstår kanske att hon har kopior på dem. Kan det vara så?
Det har hon, jo, men det har hon säkert. Men det finns det kan finnas någon bakom henne också. För om vi tar Jeff Epstein, så är han återigen en av de här märkliga personerna som kommer från typ ingenstans. Han var född 1953 i Brooklyn under enkla omständigheter. En judisk kille som växte upp och som, nej, men han gick i skola, college och så vidare. Men det märkliga var att han figurerar plötsligt som mattelärare. Men han har inte behörighet. Han har inte den examen. Ändå är han på den här fina skolan. Och därifrån rekryteras han till in i banking, in i finansvärlden. Utan några meriter till det heller. Och sen är han plötsligt stenrik och påstås vara då en sån här förmögenhetsförvaltare för rika människor. Men den enda egentligen kända kunden i så fall, eller det är ju att han hade nära förbindelse med Leslie Wexner. Och den mannen, vet du, det är en äldre man nu, men han är så rik så han är inte ens miljardär. Han är ciljardär, om det kan finnas något sånt.
Mm.
Men han är bland annat den som äger Victoria's Secrets, den här liksom
underkläders, ja,
kedjan för lyxiga underkläder, och som har de här berömda modelluppvisningarna där vackra modeller är liksom, har lite vingar och glitter och blir fotograferade överallt. Man anser att han liksom var finansierad av personer där Leslie Wexner kan ha varit en, men det kan ha funnits fler.
Mm. Så man vet egentligen inte riktigt vad som ligger bakom hans stora rikedom egentligen, är det så?
Nej.
Ja. Utan det, ja. Och det är det man menar då med att det kan ha varit så att hans köp slog även med, ja, men de här filmerna, de fanns någon bakom som...
Ja, eller också var det inte han som ägde så här mycket, utan att han frontade för någon eller några andra som ville ha den här verksamheten pågående.
Mm.
Där man alltså lockade in tonårsflickor i prostitution, och de har idag blivit vuxna kvinnor. Det är ju faran när man låter sina brottsoffer överleva. När det gäller barn och ungdomar så kan de växa upp och berätta. Och det är ju precis vad som har hänt nu.
Mm.
Så att i samband med MeToo-rörelsen kan man väl säga, så kom de här kvinnorna fram. Där bland annat, man kan väl säga att Virginia Robert Giuffre, hon är gift idag i Australien. Men det är henne vi har sett på bilder med prins Andrew. Där han står och håller om hennes nakna midja. Och bakom står Ghislaine Maxwell och ler på det här fotot.
Mm. Den där Ghislaine... Prinsen,
ja.
Nej, visst, hon var någon form av, vad ska man säga, kopplerska eller något sånt där till, eller hur?
Ja.
Att hon, eller, och de var väl även ett par utåt sett i alla fall, men att hon höll liksom i affären.
Alltså de lärde känna varandra på, i början av 90-talet, Epstein och Ghislaine. Och om vi tar Ghislaine som är nu aktuell då med... så ska vi se, hon kallas, har kallat sig för affärskvinna, men hon föddes 1961 och är då dotter till Robert Maxwell. Hon är hans nionde barn. Jag vet inte om han hade flera fruar, men hon, i alla fall nionde barn. Och pappan är då Robert Maxwell. Han är också värd att nämna, därför han har ett verkligt märkligt öde. Han var ju den här stora mediamogulen som ägde Daily Mirror, New York Post och så vidare. Och han blev också member of parliament. Alltså han satt i parlamentet i England, men han var född i Tjeckoslovakien samma år som min pappa, 1923. Men Robert Maxwell, han hette i Tjeckoslovakien Jan Ludvig Hyman Benjamin Hoch. Så han tog det här mer engelska namnet när han kom igång. Han kom från enkla förhållanden men blev extremt rik. Och Ghislaine var hans då nionde barn och hon ska ha varit hans älsklingsbarn.
Mm-hmm.
Och den här mannen, han hade... Honom har det skrivits mycket om. Det var så här att han var ju jude och han hjälpte Israel när landet precis skulle grundas. Så att kriget 1948 så smugglade Jan Ludvig Hyman Benjamin Hoch alltså delar till flygvapen till Israel. Och sen blev han som sagt en jätterik, inflytelserik mediamogul. Men det var något konstigt med hans bankaffärer. Och 1991 så var det något möte som han gled undan med Bank of England. Och det var något stort lån på 50 miljoner pund och så vidare. Och han uteblev från det här och drog till Kanarieöarna på sin jättelika lyx yacht som hette Lady Ghislaine. Den är idag såld och har hon har ett annat namn, den yachten. Men den 5 november 1991 alltså, så hittades han drunknad i vattnet. Och det har aldrig blivit klarlagt. Föll han över bord? Eller tog han sitt liv på det här sättet? Eller var det ett mord? Men hur som helst så fick han en hjältebegravning i Israel i närvaro av premiärministern som då var Yitzhak Shamir och president Herzog och höga befäl inom underrättelsetjänsten. Så att han hade gjort tjänst, och det, med den bakgrunden så har det ju spekulerats om ifall även Ghislaine hade sådana kontakter. Men hon kallar sig affärskvinna, arbetar i pappas tidningar. Men hon är framför allt en societetsdam som figurerar bland kungligheter, adel, rika människor i England. Hon är född i Frankrike. Så Ghislaine har tre medborgarskap faktiskt. Hon har både ett brittiskt och ett franskt och amerikanskt medborgarskap.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men då kan man säga att de, ja, jag tänkte på Jeffrey och Ghislaine, skillnaden på de två kan man säga att Jeffrey, han kom från enkla förhållanden och tog sig upp genom, som så många andra som vi har pratat om, det här med att man ljuger om sin bakgrund, ljuger om utbildning för att komma upp. Medan Ghislaine, hon hade ändå en bakgrund som var gedigen i de här kretsarna. Och så möttes de här
två. Hon var en del av överklassen, ja. Precis så. Så att hon gav ju, och det är ju så man har sett på det här märkliga paret, att Epstein, han var ju bara intresserad av tonåringar. Så vad var det där egentligen? Var de ett par eller var de någon typ av partners i arbete bara? För att Ghislaine agerade ju hallick faktiskt och var ute och värvade unga flickor, och vilket Virginia Roberts Jeffrey har berättat om. Och de här kvinnorna nu som är intervjuade hade ju kontakt med henne, och de har ju, jag kan säga, inte särskilt gott att säga. Hon deltog även i de här sexuella övergreppen faktiskt.
Ja. Jo, det man har hört är verkligen inte trevligt överhuvudtaget. Men jag tycker det är intressant just det där hur de kom från olika. För jag hörde en journalist som beskrev de här två personerna, Jeffrey och Ghislaine. Jag tänkte utifrån vad du och jag pratade om för några gånger sedan. Det här med extrovert och introvert personlighetsdrag. Den här journalisten just beskrev att Jeffrey, han var en introvert person. Han var lite, han spelade väl på det också, kanske lite hemlighetsfull, han lite tillbakadragen och så vidare. Medan den här Ghislaine då istället, hon var extrovert, hon var karismatisk, hon syntes och hördes, och hon liksom, och de här två, de behövde varandra, de funkade bra tillsammans. Och jag tänkte på det vi pratade om, att om det är någon speciell personlighetstyp som blir då sektledare i det här fallet, och den här typen av ledare för ett sånt här stort grej liksom, och att de då faktiskt behöver varandra snarare, de här personlighetsdragen, för att funka riktigt bra, kanske bara en reflektion.
Nej, men så är det nog. Han är den kyliga, coola typen, men också den som låter sina kompisar ta del av de här övergreppsmässiga sex liksom i de här skyddade, stora, flotta miljöerna som han disponerar. Medan hon är då, som du säger, extrovert och van och kanske skapar kontakter in till kungahuset. Det här som jag nämnde med prins Andrew, man kan tycka, vad spelar det för roll? Men det är ju så med de här kungliga, att de det är som en hel rörelse runt dem. Alltså det är som att människor av olika, i olika delar av världen, tycker det är spännande att få komma nära de här kungliga. En äkta kung, då kommer man till Sverige när våran kung är med och liksom är beskyddare och deltar vid några sådana här möten, då kommer folk gärna. Så att det ligger en dragningskraft i att vara en i de här miljöerna. Men hon har ju också kontakter då med Hollywoodstjärnor, som sagt rika människor, överhuvudtaget med det man kallar samhällseliten. De som har råd att leva med såna här jättestora lyxmiljöer och ha enorma yachter, båtar som kan färdas över världshaven. Och Epstein hade ju också, disponerade ju också de här flygplanen och helikoptrar tror jag också. Men det, särskilt berömde det här stora flygplanet som kallades Lolita Expressen. Därför där kunde man då förlusta sig med de här unga tonårsflickorna redan ombord på planet.
Det är ju nästan ett, alltså ett avslöjande namn, tänker jag, Lolita Expressen. Det,
ja, det var nog inte han som kallade den, men den fick det namnet för alla visste vad det handlade om. På något konstigt sätt, alla visste vad det handlar om. Och Lolita, det är ju Nabokovs roman om en vuxen mans förälskelse i en flicka i 11-13 års åldern.
Mm.
Så att pedofili, hebefili när man tänder på tonåringar och det här, det temat var ju också då Jeff Epsteins livsstil.
Absolut. Ja, verkligen. Och jag tänker återigen på det här med att olika världar, när man precis på samma sätt som en sektgrupp liksom på något sätt skapar sin egen värld där inte omvärlden har insyn riktigt och man kanske inte heller har kontakt med den riktiga verkligheten riktigt heller. Utan man skapar sig sin egen bubbla med sina egna regler. Och det måste bli lite grann på samma sätt i den här världen, att de skapar sin egen värld. De kanske inte ens har, men inte har kontakt med den verklighet som de flesta människor dock lever i. Och så skapar
jo,
man
de
sina
här
egna.
Har verkligen... Där är jag, de har verkligen kontakt, men de lever dubbelliv och det är något annat.
Okay.
Så de lever inte bara i sin bubbla, utan de är politiker, de är verksamma i tidningsbranschen, påverkar vad vi tycker och vet och förstår och debatter och så vidare. Så de är, jag menar, politiker som är, och då kommer vi tillbaka till de här inspelade sakerna. För bjuds du på droger så pratade vi i förra programmet om vad som händer till exempel om du har tagit kokain. Att du får en impulskontroll som går överstyr. Du får lite förvrängd verklighetsuppfattning.
Mm.
Kurt Schelling säger att jag blev ett monster. Har du i det tillståndet under inflytande gjort saker som sen är filmade, dokumenterade och som någon annan har, då kan jag säga, då ägs du. Du är ägd av den som har det här. För att då har du att välja, antingen lyder du och gör vad du är tillsagd eller också är ditt liv förstört.
Ja,
det så det här är ju någonting väldigt otäckt.
Men jag tänker också på det här med makt. För alla de här människorna som ändå hamnar i det här, alltså som inte offren då, utan de andra, är, som jag uppfattar ändå, människor som har makt på olika sätt i samhället. Och jag brukar tänka, man tänker att makt berusar, att man ändå på något sätt tappar fotfästet i verkligheten när man kommer upp på de här nivåerna, så man börjar göra saker som man... man tappar. Förstår du vad jag menar då med att tappa verklighets, att det här liksom, även om man rör sig i den världen så hamnar man liksom på en nivå där inte,
Jo, så var det naturligtvis med Epstein, för han levde väl ungefär som de här finanskillarna som porträtterades i filmserien Exit som vi pratade om från Norge. Men jag menar att hans gäster och det, jag är inte säker på liksom vem Jeff Epstein var. Jag är inte säker på att hur mycket makt han hade. Han kan också ha varit, som jag kallar det, en som fick fronta för det här. Och har du en gång gått in i ett sånt uppdrag så finns det ingen väg ut. Du kan aldrig hoppa av för du vet för mycket. Så jag vet inte riktigt vad hans livsöde egentligen var. Men det vi vet var att han faktiskt arresterades redan 2005 i Florida, Palm Beach. Därför att då framkom det var föräldrar till en 14-årig flicka som anmälde honom för sexuella övergrepp. Och det här blev sen, det svällde så att det var 36 brottsoffer. Och... Om han arresterades och det påbörjades en utredning 2005, så 2008 blev det rättegång och han dömdes då till fängelse. 13 månader. Men åklagaren, statsåklagaren där i södra Florida, det var Alexander Acosta hette han. Och det var han som förhandlade fram att, nej men Epstein, men han fick sova kanske på anstalt, men han fick vara ute och jobba så att han levde liksom som om han inte vore dömd.
Det är så märkligt. Men det talar ju, jag tänker, om man, när man har läst lite grann och följt lite grann hans fall, så är det ju ganska uppenbart att de egentligen har jättemycket på honom, men han skyddas.
Ja, och då är vi där igen.
Ja, då talar ju för, menar jag, som du säger, att det finns väldigt människor på höga maktpositioner som ändå har anledning att skydda honom.
För att de har varit hans gäster i någon av de här etablissemangen. Mm. Och
ja, det låter inte alls otroligt.
Och sen, nej, men den av hans boningar som har intresserat mig mest, det är ju då den här ön Little St. James, The Island of Sin. Därför att det finns ju bilder därifrån, väldigt märkliga bilder skulle jag vilja säga. Där finns också bilder på gäster som har varit där. Och det är alltså ett stort bungalowområde där, som du kan tänka dig, med palmer och pool och tjusigt, stränder, blått vatten, helt privat, ingen insyn. Men det är ju ändå så att på de här ställena så finns det tjänstefolk. Det finns trädgårdsmästare, det finns folk som kommer med, liksom bygger upp telekomnät. Det finns, och de har ju berättat. Så att den ena delen av ön, där består det här liksom sällskaps, bungalow, balkong, allt tjusigt du kan tänka dig. Men den här ön har också en bergsknalle. Ganska högt berg. Och stranden är brant och klippig ner. Och på det berget så ligger en väldigt märklig byggnad högst upp. Och den ser ut som ett litet orientaliskt eller moriskt tempel i blå och vitrandigt. Och på taket så är det en kupol av guld som i alla fall får mig att tänka på klippdomen i Jerusalem. Alltså det är ett väldigt, och den ligger helt avsides.
Vad menar man att det är då för någonting? Finns det några tankar om det eller?
Ja, då har det påståtts att där hade Jeff Epstein ett piano och där satt han på berget och spelade piano där inne.
Jaha.
Men det var inte någon pianosalong.
Nej.
Guldkupolen, eller den här förgyllda kupolen, eller den har idag blåst av i någon hurrikan. Men den här byggnaden står kvar. Och då finns det skisser och väldigt otäcka berättelser som jag har fått från mina källor om att det här var ingången till en hiss. Det är en hissstation. Och när man går in där så åker man ner till kamrar och rum i den här bergsmassivet. Och vad som pågår där finns det också berättelser om. Men det tycker inte jag vi går in på. Men det här är ett otäckt ställe. Och när Epstein blev gripen nu för andra gången, och då pratar vi om förra året, förra sommaren, då fotograferade alltså grannar, det finns en stor St. James-ö intill och St. Thomas-ön och så vidare, för då bränder på Little St. James Island. Så att det var bränder, och då har man undrat, vad var det som brann på olika ställen. Var det så att strukturer i den här, på den här ön kanske förstördes?
Man brände upp sånt som var farligt att det fick bestå.
Ja, vi vet inte.
Nej.
Men det finns, du kan se på nätet att det finns bilder på det. Och sen, så att när han nu, när Epstein den här gången grep, så sattes han i det här extremt välbevakade fängelset. Och sen händer det som inte kan hända. Att en natt så fungerade inga övervakningskameror och alla vakterna hade somnat. Och då dog Jeffrey Epstein.
Låter ju som hämtat ur en dålig film.
Det var den 10 augusti förra året.
Mm.
Ja, och det här, då blir det ju spekulationer. Tog han sitt liv? Han skulle då ha hängt sig. Jaha, eller blev han mördad därför att man inte ville att han skulle kunna prata om de här sakerna han hade deltagit och arrangerat? Eller det finns till och med de som, det finns ju en bild när han bärs ut, som man ser en profil av den döde som bärs ut ur fängelset, och då är det de som säger, nej men stämmer det där örat, är det verkligen han? Han kanske är flyttad därifrån och lever någon annanstans idag, ett annat liv. Men alltså, jag tror att han är död. Jag vill inte sprida några konspirationsteorier. Men det var ju väldigt konstigt det här året att Ghislaine Maxwell gick fri. Jag fattade inte. Men nu blev ju hon också gripen. Och det har då skett nu i dagarna.
Ja.
Den 2 juli, det är bara några veckor sedan.
Ja.
Så att hon är nu häktad, och vi läste i tidningen häromdagen att nej, hon får inte vara fri mot borgen, utan hon sitter häktad och misstänkt då för trafficking, för sexövergrepp och för att ha begått mened.
Ja, så slutet av den här historien har vi inte sett den, och den kanske vi inte får se den fulla heller med tanke på vad som verkar röra sig i bakgrunden.
Men, det kommer nog att skrivas mycket om det här paret, men vi får lära i alla fall, den som lever lär få se en fortsättning på det här dramat, tänker jag.
Mm, mm.
Ja, och det är ju som du säger, det finns ju nu en rörelse som har att göra med MeToo, Weinstein, det här att kvinnor som har känt sig utnyttjade som flickor, som unga, när de har mognat så godtar man inte det här, utan man ställer de som begick övergreppen till svars på ett sätt som inte har, som jag tror är nytt faktiskt,
ja,
för det här århundradet.
Ja, det har ju kommit fram väldigt mycket som har pågått under många, många år tidigare. Och det som du säger, nu får de liksom sin röst hörd, och när man blir vuxen ifrån att vara ett barn så kommer sanningen fram. Tack och lov i många fall att det gör det. Mm. Ja. Skrämmande är det. Otroligt skrämmande att
ja, det är väldigt otäckt, tänker jag, med ett sånt här nätverk också. Ja. Om det är så att någon grupp äger, liksom det här, vi pratar ju om utpressning, och är det så att man har att man äger politikerna, att man äger beslutsfattare i olika delar av samhället, och att det har gått till på det här sättet, så är det ju då bär det av i riktigt mörka vatten, tänker jag.
Ja, då drar det ju iväg väldigt långt i vad det handlar om. Då är det plötsligt inte, och man kan ju inte använda ordet bara i det här sammanhanget åt något håll, men om du förstår vad jag menar, då handlar det inte bara om kvinnor som blir utnyttjade, utan då går det ännu längre ut.
Ja.
Otäckt är det. Ja, men ett intressant ämne för sektpodden, tänker jag, utifrån att det är samma mekanismer vi ser ändå. Jag tänker på allt det här som vi pratat så många gånger med man ljuger om sin bakgrund, normaliseringsprocessen som gör till och med övergrepp till någonting normalt. Pyramidspel pratar man ju också med de här sammanhangen. Hållhaka genom hemligheter. Och så massa manipulation på alla nivåer. Mm. Ingen går säker vare sig den som kommer från enkla förhållanden till den som är högt uppsatt.
Mm.
Tack Rigmor för att du har delat med dig av det här idag. För att jag fick ställa mina frågor. Hoppas att jag har fått svar på vissa frågor. Och jag hoppas att lyssnare också fått svar på en del frågor. Och kanske får mer frågor. Ja, och då är man ju... Får man gärna skicka dem till oss.
Ja, men vi har så, Emma, vi har så intressanta mails, så intressanta berättelser, men också frågor och också inblick i saker och ting. Så kanske nästa avsnitt att vi ska gå tillbaka till våran mailskörd och ta exempel ifrån våra lyssnare. Vad säger du om det?
Det tycker jag. Det jag tycker alltid om när vi gör det. Det är som
ja,
att vi...
Ja, det är helt det är otroligt. Vi kunde inte veta det när vi startade Säckpodden. Att vi skulle få den här fascinerande utbytet. Vi får lära oss hela tiden av er som lyssnar på oss.
Ja, och vi kan inte få en bättre morot till att fortsätta, tänker jag, än att få höra från lyssnare att de får med sig saker i livet eller få nya frågor eller funderingar åt alla möjliga håll. Så det är väl det bästa vi kan få i respons, tänker jag.
Då har vi en plan. Mm.
Ja, men du, tack för idag Rigmor. Så tack ses själv. Nästa vecka. Vi säger så.
Ja, det gör vi. Ja. Ha det gott.
Hej, samma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.